Det finns en högt älskad psalm, nummer 199. Och för er som brukar spela så vet ni nog vilken jag menar. Den börjar så här. Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror. I slutet av andra versen så fortsätter texten sen. De skola oss påminna Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinna som räcker året om. Den, för många människor i vårt land och även för mig, så betyder den här psalmen skolavslutning. Och den väcker väldigt mycket minnen till liv. Och det är en underbar årstid, så där så mycket händer runt omkring oss i naturen. Värmen kommer, solen skiner, många människor är lediga. Vi kan koppla av. Samtidigt så varnar SMHI oss för att det kan bli en riktigt torr och het sommar. Liknande den som var 2018. Jag hoppas ju att det inte blir så hett, men vi vet inte. Om det här är en följd av klimatförändringarna, att det blir hetare och torrare somrar, det vet inte jag. Jag är inte forskare. Men det jag hört forskarna säga i flera år, det är att södra Europa, det riskerar att bli lika uttorkat som Sahara. Och att det kommer att bli mycket vanligare med över 40 grader i Europa på somrarna. Och om vi ser ett steg vidare så innebär ju också detta att det blir svårare att odla den mat som vi behöver. För när det är torka och det är för hett, då leder det till stora ekonomiska svårigheter för våra bönder. Och samtidigt så orsakar det en mängd bränder. Och i år har vi redan sett en del sådana starta. Vi behöver lyssna på forskarna. Jag tror ju att det är Gud som har gett oss och även forskarna hjärnkällor att tänka med och kunskap att använda till gott. Jag har hört en del människor, bland annat en del nära släktingar till mig, säga och hävda att ja, men det varnades ju likadant inför millennieskiftet. Att alla datorer skulle braka ihop. Och det blev ju inte så. Ja, men då behöver vi ta med i beräkningen att det gjordes en storsatsning inför millennieskiftet på grund av varningarna. Så att man förebyggde problemen. Och det hjälpte. Och det blev ingen härdsmälta digitalt sett i datorvärlden. Vi behöver göra samma slags storsatsning nu på att förebygga de enorma skador och problem som stora klimatförändringar skulle innebära. Men vad har då detta med vår gudstjänst här idag att göra? Jo, om Gud har skapat världen, skapat dig och mig och satt oss att förvalta världen, då har också du och jag och kyrkan tillsammans ett ansvar att ta väl hand om den natur som Gud har gett oss. Om vi tillåter bina att fortsätta försvinna i den takt som redan sker, så kommer det att bli enorma problem med att pollinera blommor, vilket leder till att det blir matbrist som en direkt följd. Det tål att tänka på för den som är rädd för bin och getingar, som jag, att det faktiskt är bra att ha bin. Jag vill läsa några av verserna också från dagens saltarsalm. Och ni kan följa med i den i psalmboken om ni önskar. På samma uppslag där Doris nyss läste, sidan 1603. Det är psalmen 66. Kom och se Guds gärningar, hans väldiga verk bland människor. Han förvandlade havet till torr mark. De gick till fots genom floden. Låt oss glädjas över honom. Han härskar för evigt i sin makt. Hans ögon vakar över folken. Prisa vår Gud, alla folk. Låt lovsången ljuda. Han bevarar oss vid liv. Han låter inte våra fötter slinta. Du prövade oss, Gud. Du renade oss som man renar silver. Vi gick genom eld och genom vatten, men du förde oss ut i frihet. Dagens tema, som sagt, det är ju vårt dop. Och dopet, det har varit en del av kristenheten ända sedan starten. Det finns många ställen i evangelierna och apostlagärningarna och de olika breven i Nya testamentet där man talar om dopet. Och även svåra tider är som ett dop. Då brukar vi ju tala om ett elddop. Som texten vi nyss hörde ur Psaltaren 66, att vi gick genom eld och vatten, men du förde oss ut i frihet. Gud går igenom elddopet tillsammans med oss. Och i Guds godhets rikedom så räcker nåden året om. Nåden räcker för dig och för mig. Och Gud är oss nära. Även om det är krig i Europa och vi får hit flyktingar. Även om livet, det personliga, privata livet rasar runt om oss och det känns som ett elddop, så kan du veta detta, att Gud går med dig och bär dig genom elddopet. Själva ordet dop, det kommer från grekiskans baptismos. Och det ord som då fick ge namn till all världens baptistkyrkor runt om i världen. Ordet baptismos, det betyder bland annat att rena, att tvätta. Sen har vi det svenska ordet dop. För vi säger ju inte att vi baptistar någon i Sverige. Vilket man gör på engelska faktiskt. To baptize. Men det svenska ordet dop då, det kommer ur att doppa. Dopet i sig, det fanns även före den kristna kyrkan, före Jesu födelse. Och det användes normalt sett som en religiös reningsprocedur. Dopet, det kan vi räkna med att det är Gud som handlar med oss. Det är inte vi som gör något. För Gud själv tröttnar aldrig på att möta dig och mig. Och allra tydligast så uttrycks det här i de olika förbund som vi kan läsa om i Gamla och Nya testamentet. Och det är Gud som upprättar de här förbunden, eller avtalen kan man likna dem med. Han upprättar förbunden med oss människor. I första Mosebok talas det om hur Gud sluter ett förbund mellan sig och alla levande varelser på jorden efter floden. Mänskligheten får en ny start. Och tecknet för det här, det är regnbågen som Gud ska spänna upp på himlen. Som ett fredstecken och ett löfte om att Gud aldrig mer ska utplåna livet på jorden. Och det här förbundet ska gälla alla levande varelser på jorden. Och Gud säger att när jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då ska jag tänka på mitt förbund. Förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag. Och det är fantastiskt att den här Guds löftes symbol också är en symbol för HBTQ-rörelsen, som ju är aktuell nu för att det är Pride-månaden. Den kyrka som sätter upp Guds regnbåge, till exempel i foajén, Den visar att alla människor är välkomna till kyrkan och till Gud. Även hbtq-personer ska kunna komma utan rädsla för att bli fördömda och förkastade. På samma villkor som alla människor får komma till Gud. Och Gud säger i texten att då ska jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er. Och i detta så finns det en väldigt viktig poäng. Gud säger att det är hans förbund, det är Guds förbund. Vanligen när man sluter ett avtal eller förbund så är det två parter som är med aktivt. Men så är det inte här. Förbundet gäller visserligen mellan Gud och människorna och alla levande varelser. Men den enda som har ett ansvar för förbundet, det är Gud. Gud handlar med oss. Det är inte vi, det är Gud. Och det är en tröst. Och det gäller förbunden i Gamla testamentet. Noa, Abraham, Mose, de förbunden. Men ännu mer så gäller det förbundet i Nya testamentet. Jesus, det nya förbundet genom mitt blod som vi påminner oss själva om varje gång som vi firar nattvarden. Och de orden kommer vi återigen att läsa högt här om en liten stund. I Jesus så möter vi förbundet med stort F som allt i Guds handlande pekar fram emot det nya förbundet, Jesu död och uppståndelse. Där Gud så konkret det bara går visar att han menar allvar med sitt förbund med oss. Och genom att själv dö för vår skull. Han tog på sig våra synder upp på korset. Gud handlar för att återupprätta människor, dig och mig. Och Gud Fadern har gett oss Jesus till frälsning. Vi får lämna oss själva i hans hand. Och låt döpa dig om du ännu inte är döpt. Så var kan då dopet äga rum någonstans? Det har alltid med vatten att göra. Men det går lika bra inomhus som utomhus. Det går till och med bra i en kittel i ett fängelse eller läger borta i Ryssland. Där förvisade kristna pastorer fick döpa medfångar i, de värmde lite vatten bara på spisen i de här enorma grytorna som fanns där. Och så döpte man. Men varför då dopet? Vad innebär dopet? Det är svårare frågor. Där vi kan dra slutsatsen att vi inte vet eller inte kan förstå allting fullständigt, varför vi döper och varför dopet överhuvudtaget finns. Men vi vet detta att Jesus själv sände oss, sände sin kyrka ut att göra alla folk till lärjungar, döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och det är egentligen det här vi kommer fram till när vi tittar närmare på orsakerna till dopet. Jesus vill att vi ska döpa. Han säger oss till oss att detta att vi ska döpa. Och det ska vara tillräckligt om vi vill följa Jesus. Så Jesus vill att du ska låta döpa dig om du ännu inte är döpt. Svårare än så är det inte. Och om du inte är döpt ännu så kan du kontakta mig eller styrelsen. Så ordnar vi så att du blir döpt framöver. Vi ber tillsammans. Strax. Men jag vill också läsa att Jesus själv med sin handling, mer än genom sina ord, visar vem han är. Och det är också ett mönster för hur Gud är och hur Gud handlar med dig och mig. Och där han går fram, där finns det liv. Till exempel berättelsen om hur Sara och Abraham mot alla odds fick ett barn, äntligen. trots att Sara var för gammal. Hur Gud räddar Israels folk från fångenskapen och slaveriet i ett främmande land. Och vi kan se det i Nya testamentet också, i Jesu handlande och liv. Och om hur människor blir helade och upprättade och mättade. Och det kan vi se i våra egna liv och i varandras liv. Hur Gud handlar och fortsätter att handla med dig och mig. Så alla dessa miljoner människor runt om i världen som följer Jesus. Varför gör de det? Varför kallar vi oss kristna? Varför följer vi Jesus från Nasaret? Det finns en psalm 39 där vi sjunger så här. Att Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid. Löser ur vanmakt, ur synd och skam. Ger oss sin kraft och frid. Fattiga ger han sin rikedom. Läker de slagnas sår. Den som var bunden och trött och tom. Frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Och därför följer vi Jesus från Nasaret. Och därför vill han att vi ska följa honom. Vi ber tillsammans orden ur dagens bön. Livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus. I hans död och uppståndelse, hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen. Amen.